Den perfekte mannen av Sheila O'Flanagan. Kapitel 1. Plats: Barbados. Väder: fint och torrt, 5,5 till 8 meter i sekunden. Temperatur: 26 grader. Lufttryck: 1014,9 millibar. Det står ett kalypsoband på kajen. Mia lutade sig längre ut över relingen och kisade mot det dunkla ljuset nedanför innan hon sträckte på sig igen och vände sig mot sin syster. Jag tror de ska spela för oss. Hon strök bort sina guldbruna lockar ur de gröna ögonen som lyste av munterhet.
Ingen har någonsin hållit konsert för mig förut.
Inte för mig heller, medgav Britt. Hon kastade en blick på bandet och sen bort mot handbassängerna och det gula och vita ljus som började lysa upp landskapet bakom. Jag antar att det anses vara lite gammaldags nu för tiden. Men skulle det inte vara härligt, sa Mia, om en kille faktiskt gjorde det? Stod under ditt fönster i månskenet med en enda röd ros i handen och sjöng om evighetslång kärlek. Det skulle vara så romantiskt. Tycker du inte det?
En kille som stod och hojtade nedanför mitt fönster mitt i natten skulle befinna sig i en poliscell fortare än kvickt, sa Britt bestämt. Jag vill inte få min skönhetssömn avbruten av någon kasserad karaoke-sångare. Tack ska du ha. För övrigt skulle det säkert bara vara en avledande manöver så att hans förbrytarkompisar skulle kunna smyga sig in bakvägen och sno tvn.
Men Britt McDonough? Mia lät falskt upprörd. Hur kan du säga så? Du, av alla människor.
Av alla människor, svarade Britt torrt. Av alla människor på det här fartyget är jag mest kvalificerad att tala om vad som är nördigt vad gäller romantik.
Och någon som sjunger smörsånger utanför min lilla lägenhet skulle sannoliken kunna kvalificera sig till supernörd nummer ett. Hon rös plötsligt till. Jag har en hemsk föraning om att hela den här resan kommer att vara full av nördiga ögonblick. Och jag börjar på fullt allvar tro att det var ett misstag att överhuvudtaget fundera på att följa med. Mia såg orolig ut. Säg inte så, protesterade hon. Det kommer att bli vårt livsresa, det vet du.
Det kommer du inte att bli, svarade Britt bestämt. Om jag skulle välja mitt livsresa skulle det inte bli 14 dagar ombord på ett flytande kärlekspalats.
Kom igen nu, sa Mia övertalande. Det kommer att bli underbart och vi kommer att ha det jättebra. Hur skulle vi inte kunna ha det?
Britt svarade inte, men vände sig om och satte sig i en av de bekväma solstolarna. Mia betraktade henne oroligt.
Bara nu hon inte ångrar sig på riktigt, tänkte hon. Vi har ju redan gått igenom allt det.
Mia visste att Britt inte precis var lycklig över sin roll under resan, men hon hade hoppats att hennes syster lyckats övertyga sig själv att det skulle bli bra.
Mia själv hade inga problem med att medge för sig själv att den romantiska alla hjärtans dagresan med det exklusiva skeppet Afrodite inte var vad hon skulle ha bokat om hon själv hade betalt. Även om de hade haft lämpliga pojkvänner med sig så att de kunde delta i hela kärleksupplägget. Men faktum kvarstod att de skulle tillbringa 14 dagar seglandes i tropikerna på ett av världens mest exklusiva kryssningsfartyg. Och hur hemskt kunde det vara? Och det var tack vare Britt som de bodde i den fantastiska sviten med privat balkong som nästan VIP-passagerare. Istället för att slava i köket eller städa toaletten ombord, vilket hade varit mer naturligt, åtminstone för Mia. Så det fanns inte på kartan att Britt skulle ångra sig nu. Och det var Mias ansvar att se till att det inte hände. Det enda problemet var att Mia inte var helt säker på att hon skulle klara av det. När de gick ombord på Afrodite, mindre än ett vanligt kryssningsfartyg eftersom man ville erbjuda gästerna en närmare upplevelse av havet, men ändå enormt i Mias ögon. Tidigare hade Mia påpekat att hon kunde förstå varför broschyren framställde upplevelsen som ditt livs resa. Och Britt hade tittat strängt på henne och påmint henne om att de var där för att arbeta, inte semestra, och att hon inte fick glömma det. Men hur skulle hon kunna glömma det, tänkte Mia och strök bort sina ostyriga lockar ur ansiktet igen. Britt påminde henne ju hela tiden.